Denna vecka fortsätter Jon Torenäs sitt samtal med Lena Maria Gårdenäs. Här kommer del 2.
Idag träffar Helsingborgs taltidning Lena Maria Gårdenäs Låton. Hej och välkommen till taltidningen, Lena Maria.
Hej.
Men jag tänkte på det här kvinnliga rockbandet som Rainy Day Women. Det måste ju varit väldigt revolutionerande tidigt 70-tal. Det var väl högst uppseendeväckande.
Grejen var ju så att på den tiden var min röst inte sliten och jag hade ett stort register röstmässigt. Men vi var inget rockband utan vi var mer ett soul- och tamlat Motown-band. Vi körde mycket av Aretha Franklins låta Respect och var väldigt avancerat och det gick ju hem väldigt mycket och vi spelade mycket nere i Tyskland på amerikanska baser. Jag vet en gång när vi skulle gå upp på scenen var ett jättestort ställe med flera, alltså jag kan väl säga nästan 1000 personer i publiken. Och vi blev ju helt förskräckta för att uppvärmningen var striptease och vi tänkte, herregud, hur ska detta gå? Vi hade ju kaftaner, vi hade knappknäppt den upp till hakan. Vad ska vi göra? Det här kommer ju gå till pipsvängen. Men när vi kom in då och började dra igång de här låtarna med Aretha Franklins Respect och I Say a Little Prayer och alla de här, då blev det fullständigt tyst i publiken och sen började de att digga. Sen var det stående ovationer. Vi gick hem så in i Helsingborg och det var bara killar i publiken och fullt påklädda kvinnor på scen. Och detta var redan på 60-talet. Jag blev professionell musiker och har levt på det sedan 1967. Och startskottet gick efter att jag hade firat min studentexamen. Så att mamma och pappa de så var stenhårda. Skolan först och sen får ni åka på turné.
Det här är också en utbildning. Den här utbildningen blev artisteriet.
Ja, för att jag gick på allmän språklig linje. Och jag tycker det är väldigt trevligt och roligt med språk därför att då kan man kommunicera med människor världen runt. Och sen har jag alltid varit nyfiken och jag har alltid läst mycket själv. Men det där att sitta i skolbänken extra, nej, det var inte mitt. Jag ville vara fri. Och jag hade en mamma som sa, flickor, sätt er aldrig på kontor. Res och se världen. Hon var positiv till det. För hon hade suttit på kontor själv hela livet. Så att vi fick bestämma själv vad vi skulle göra. Och då valde jag musiken.
Det verkar ju som att det var en väldigt förnuftig mamma.
Ja, och vi var ju uppfostrade så att vi, ända sedan vi var små fick vi hjälpa till hemma. Det var ohållbart att någon maskade där för att vi var på det. Vi fick vara med och laga mat och vara med och tvätta under simhalsbadet då, varannan vecka, stortvätt. Vi lärde oss att krusa banden på örongotten och det var rejält va. Och det var roligt, vi hjälptes åt. Och det är ju, man lär ju för livet. Och det är ju samma med de här sommarjobben jag har haft. Det börjar väl med att plocka potatis på landet. Och sen, ja, en sommar plockade jag disk på Konsum. Och sen jobbade jag på båtarna och jag jobbade på ett tvätteri och tjänade mina egna pengar som jag fick för. Jag fick göra vad jag ville med det jag tjänade. Men man lär sig hela livet. Och om man då har haft något jobb som man tyckt var tråkigt, då vet man ju att det ska jag i alla fall inte syssla med. Men när min mamma, jag fick den bästa av mammor i hela världen. Jag är väldigt tacksam för att just hon var min mor.
Man hör ju andra artister som har hållit på. De säger ju att det här med att jobba som artist och med applåder och hela det här att man har liksom publiken i ett grepp, att det är en sån oerhörd kick. Hur ersätter man den kicken?
Det är väl så för mig, jag är ingen prestige människa utan för mig gäller det bara att jobba med något som man tycker är så pass roligt så att det är ens hobby. Och så fort det inte är roligt längre, då har jag hoppat av. och ändrat riktning. Jag turnerade ju under många år. Jag gjorde ju tv-shower bland annat också nere i Malmö och turnerade hårt och tyckte det var jättekul. Men jag klev av karusellen 1985 på grund av att Carola Häggqvist, som hade samma produktionsbolag som jag hade, hon blev guldkalven och vi, det var tillfällen när vi hade kört ända upp till Norrland för spelningar där uppe och kommer fram och de säger nej men det är flyttat eller nej men eller det är avbokat. Alla de som jobbar på Fovringen då, de var ute med Carola och brydde sig inte om sina andra artister eller gav oss information om vad som gällde. Och där tänkte jag, nej, nu är det inte kul längre. Och då hoppar jag av.
Hur var det då när du klev av 1985? Var det många som hörde av sig? Undrade var du var? Eller var det liksom tyst?
Nej, sådana lägen, man sitter ju inte hemma och väntar. Utan jag hade redan då planerat att jag skulle starta eget. Så att jag hade ju pengarna och jag hade lust. Så jag startade upp någonting som heter Kroppsverkstan i Råsunda i Solna utanför Stockholm. Och det drev jag sen i 16 år. Och sen fick jag ju lite erbjudande då och då. Och då tänkte jag, ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Och så valde jag. Och då kunde jag ju i stort sett ha både kroppsverkstan och göra framträdande som jag nappade på. Men man kan ju inte bara sitta och vänta utan det, nej.
Jag tänkte mer så här att folk som tyckte om det som undrade var du tagit vägen.
Nej, men jag levde ju fortfarande och jag umgicks massor med människor. Det är väl bara det att jag fortfarande fanns kvar. Jag har massor med som fortfarande har sina vinylspelare kvar och spelar mina gamla plattor som inte finns på CD. Så att nej, nej, nej. Man lever ju inte för att ha en krets ryggdunkar omkring alltså med sig. Men man lever ju för att trivas och ha det bra. Och jag har faktiskt, jag kan säga, jag har inte sökt några jobb överhuvudtaget i mitt liv. Sen då sommarjobben. Utan, men jag har hoppat på lite av varje och finns det inga jobb så uppfinner man ett. Och det blev så med kroppsverkstaden. Jag tror det var Sveriges första ställe där man hade mycket under samma tak. Det var solarium, medicinsk fotvård, det var naprapater, det var frisörer och det var ju många som jobbade hos mig. Jag gjorde inga behandlingar ju. Jag städade och tvättade golven och stod i kassan och snackade skit med folk. Det var ju mitt jobb.
Hur tänkte du egentligen när du startade det här kroppsverkstaden? Då måste du ju tänka i helt nya banor.
Idén föddes väl så att jag hade ett solarium, alltså en solsäng hemma. Och det var ju väldigt mycket besök och många som kom och hälsade på och solade gratis liksom. Och jag var riktigt trött på det för att folk kommer och så ska de ha fika och sen går de inte hem. Så det börjar ju bli lite sådär jobbigt istället. Och i samma veva så blev jag kontaktad av min revisor. Jag hade aktiebolag och han kontaktade mig så sa han, Lena Maria, nu har du jobbat så mycket och inte placerat dina pengar. Nu är det så att om inte du gör det så kommer allting att gå i skatt. Och då blev det så att då startade jag. Först skulle det vara ett solarium bara, men det växte ju snabbt upp till att bli kroppsvård överhuvudtaget. Och en samlingspunkt för många musiker som har hängt där och det blev ju väldigt trevligt och mycket speciellt också. Och då trivdes jag med det under en lång period.
Om man får återgå till repmånad som är en av dina stora succéer i livet. Vad visste du egentligen om Lasse Åberg innan du träffade honom där på klubben?
Jag visste nästan ingenting mer än lite vad jag hade sett, kamera obskura eller någonting sånt där. Han var ju, de hade ju lite skämtprogram han och Adi Stryver. Men sen tagningarna då... Jag måste berätta att det var, jag var lite sur. Alltså man gör ju tagningar då. Sen efter dagen så tittar man på tagningarna. Och då samlas alla och diskuterar och så vidare. Men jag fick aldrig vara med på de träffarna. Så jag visste absolut ingenting. Jag var lite sur så jag, men jag kan väl i alla fall få titta. Nej, det får du inte, för då kanske du förändrar dig. Så att du, nu är det så här. Så att när filmen hade premiär, då såg jag den för första gången, man säger.
Vad tyckte du om filmen när du såg den första gången?
Vi åkte runt till lite olika ställen och visade för olika typer av publik. Och det var ju en upplevelse, för att de skrattar på olika ställen. En vanlig publik med, säg, pensionärer, de skrattar åt en sak. Och när de spelar upp det för militärer så skrattar de åt helt andra saker. Och det var riktigt roligt, och det luktade ju succé redan från början. Dessvärre så var ljudet ganska dåligt, så att det var många biografer som fick uppdatera sina ljudanläggningar. Men den går ju fortfarande, det är ju fortfarande het film. Vissa kan de utan till varenda replik.
Jo, jag kan säga själv som tittar en del på tv. Tittar man i TV4s tablå och i sjuan, så den vevas ju om och om igen. En personlig favoritscen, det är den scenen när Bea har bjudit hem Helge Jonsson på vin och räker. Finns det något att säga om den scen?
Jag kan säga att idag är jag allergisk mot både räker och vitt vin. Men den tagningen, det var den allra första tagningen som gjordes. Och det var i en evakueringslägenhet på Söder i Stockholm. Och klockan var väl 6 på morgonen när vi var där. Och jag var lite nervös, och så hamnade jag i sminket. Och sen började vi då att prata. Och det var ju faktiskt ljummet riktigt vin i glasen. Man skulle ju sitta och smutta, så vi var väl lite påverkade där efter ett tag. Och när han sitter då, och Lasse sitter och rabblar om sina telefoner, då var jag så full i skratt, och han hade ju bakelittelefon och allt möjligt. Och han rabblar, och jag tänkte, nu spricker det. Så jag sa, har du ingen kobra? Och sen fick vi ju skratta, båda två ändå. Men de behöll den där sägningen om den där kobran, för att det var inte i manus, men det var roligt. Men det var den första scenen som togs av alla.
Jag tyckte då manuset stod att Bea skulle försöka mjuka upp hans känslor.
Nej, men jag var ju journalist. Undersökande journalist. Och Lasse och jag, vi hittade varandra väldigt snabbt. Vi hade ju samma humor, och det blev väldigt avspänt. Och alla som jobbade med filmen var på gott humör. Och det var lite fnissigt ibland, och att man fick bryta för att folk började gapskratta själv. Nej, jag tyckte... Han har ju snälla ögon, men han är lite för lång för mig bara. Jag räckte väl honom knappt i revbenen. Nej, det var kul.
Höll du sen någon kontakt med Lasse Åberg?
Ja, vi gjorde lite matreportage för Allt om mat och lite sådana där grejer och träffades. Men han bor ju i Bålsta och jag bodde inne i Stockholm. Jag hade ju fullt upp med annat. För efter repmånad så... fick ju jag ett erbjudande, fick ett telefonsamtal från Johan Segerstedt som var producent på tv. Och han sa att han hade lämnat in ett programförslag med mig som programledare. Och de verkar vara intresserade på tv. Så vi käkade middag på Sturehof, han och jag, eller en lunch. Och då sa han, han presenterade den här idén, och den gick ut på att jag skulle jobba på Malmö TV, och det skulle göras någonting som heter Lena Maria Show, och jag skulle åka över till Köpenhamn och prata med folk och besöka såna här kulturella institutioner, opera och ja, museer och gud vet allt. Och då sa jag att om jag ska vara med i någonting som heter Lena Maria Show, då vill jag bestämma vad det ska handla om. Jaha. Och sen presenterade jag en idé som jag faktiskt hade haft i skallen innan. Och det blev så att jag fick bestämma i stort sett allting. Jag skrev manus, jag fick bestämma vilka artister jag skulle ha med, och upplägget. Och upplägget var att det skulle vara ett program för vuxna människor där musiken passade för dem som inte var mogna riktigt för nygammalt bara. Utan det skulle vara glittrigt och glatt och det... Och sändningstiden fick jag också välja mellan tre. Det var två som gibbade på helgen. Men jag valde att det skulle vara på torsdagar efter Sportnytt. För då var det Myrornas krig på tv. Och det är precis när fruarna skulle kunna sätta sig ner och vila efter hon tagit disken och lagt ungarna och så. Då efter Sportnytt gick mina shower igång.
Var det svårt att få artister att ställa upp eller fick ni de artister ni ville?
Vi fick de artister vi ville utom ett par stycken som var bokade. Sådana världskända artister. Det är ju så att får man synas på tv och att man har en bra produkt, en bra platta, så reser man ju gärna till lilla Sverige och lilla Malmö som det var då för att få framföra det. Det är ju ett sätt att sälja in sig också. Så vi fick ju jättemånga bra artister. Marianne Faithfull var med två runder och Sheena Easton var med och det var Leo Sayer och... Och jag hade valt så här bestämt att det skulle vara en utländsk artist i varje. En svensk soloartist. En svensk grupp. Och ett nytt ansikte. Och så skulle det vara jag då, tre låtar. En i början, en i mitten och en i slutet. Och så skulle det vara lite på gränsen skämt mellan de här olika framträdandena då. Så det blev lite halvsnuskigt ibland. Men det är ju upp till var och en att tolka som man vill, om man säger.